Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Okej, då kör vi. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Alla som inte tycker att Emil Berggren är en skön prick kan andas ut nu, för han sitter på bänken. Med oss har vi istället, utan inbördes ranking, 1. Josef Pujol, 2. Charlie Sjöstrand och 3. Emil Sjölin. Känner er varmt välkomna. Jag har blivit tagen på sängen, va? När man slog sig ner i fredags och skulle knäppa på slutspelet i handbollsligan dam, så tänkte man ju, och det gör man ju av gammal hävd, att man vet lite hur matcherna ska gå, och det slutspelsträdet brukar ju falla ut så som tipparna har tippat det från början. Men döm om vår förvåning då, när det skedde inte mindre än 2 borta vinster. Ska vi börja uppe i Nacka bollhall där Skuru tog emot Önnered? För det jag vill höra, Charlie, är: känner du dig nöjd nu att du aldrig har gått ifrån ditt guldtips på Önnereds HK?
Du menar att de kan få seriesegern retroaktivt?
Ja, ah, okej. Okay. Jag tänkte att du skulle försöka mörka att det var seriesegern du sa och säga att det är guldet som är viktigt ändå.
Nej, men jag tänker på min gamla lagkamrat Jocke Larsson, som jag spelade med i Minden, som även gjorde många år i Gummersbach men också i Groschwaldstadt. Han berättade att det var något år när Kiel vann Champions League och ligan. Och så hade de säkrat ligatiteln innan de mötte Groschwaldstadt då i sista omgången. Och då hade liksom Kiel sån här, då hade de tryckt upp tröjor där det såg så doppelsiger. Att de hade vunnit dubben då. Och så var de ju liksom bakis och redan klara och sket ju i det. Så Groschwaldstadt vann ju på hemmaplan då. Och då tryckte de upp tröjor där det stod doppelsiger besiger. Och det är väl något liknande här då, att liksom... Önnered vann inte seriesegern, men de segrade över seriesegrarna då, i alla fall i match 1 i semi. Och det håller jag med dig om, att det får vi ändå beteckna vara en skräll. Alltså Skuru som serieledare eller seriesegrare, och allt beröm vi har öst på dem. Därmed inte sagt att liksom vi visste att det skulle bli en tajt och oviss semifinalserie, men kanske inte att Önnered skulle ta match 1 i Nacka bollhall, för att det är ju en erkänt svår hall att komma och vinna matcher i. Så att det är en liten ögonbrynshöjare. Jag såg inte denna live, för den gick ju, alla 4 matcher spelades ju i fredags, så här, ungefär samtidigt då, med viss förskjutning. Men jag tar med mig en grej, att efter, för jag var i Partille och gjorde Sevov Skara, som vi kan återkomma till, och Sevov Kristianstad sen på här sidan. Och efter den sista matchen var slut där, så klippte vi in en liten så här segerintervju med Jenny Sandgren från den, alltså Skur Önnered då. Och då liksom kommer vi in när kommentatorn bara: Jenny Sandgren, liksom, vilken matchvinnare du är, 22 räddningar, vad säger du? Och hon bara: var det 22? Var det så många? Det hade jag ingen aning om. Och han bara, jo visst, vet du, det är 22 räddningar. Det, du låter förvånad. Jag trodde verkligen inte det var så många. Jo, men visst, vet du. Och det, vi här, vi sitter och är jätteimponerade. Men vad kul. Så kollar jag nu bara, liksom, sitter där med statistiken uppe. 14 räddningar på Jenny Sandgren. Vilket är jättebra. Alltså 44% landar hon på. Men inte 22.
22.
För jag sa det liksom, när de sa det, bara 22 räddningar. Vad fan, hur många skott sköt skur. Så att Jenny Sandgren och kantspelarna i Önnered var ju de som liksom var tungorna på vågen då, om man säger. Både Evelina Kjellhage och Linn Hansson öste in mål. Och Jenny Sandgren bommade igen. Och då är ju Önnered jävligt svårforcerade.
En av de som ska skämmas är ju jag, som ibland dyker upp i Nacka bollhall i och med att det är en jävla fin hall och det är också den elitseriearena som ligger närmast mitt hem. Men det gjorde jag inte, för att det var ju liksom sol och varmt och härligt i Sverige för första gången på 10,5 månader. Så jag var utomhus, men jag noterade att åskådarantalet i matchprotokollet är låga 278. Där får vi fan shape upp till nästa match. För den här tajta matchserien, som vi väl ändå fortfarande spår, förtjänar lite fler åskådare.
Det var fler som hade premiär på sin kolkebabgrill den dagen, inte bara du.
Nej, men och man kan också notera från andra halvlek, det såg ju 9 lika i paus. Vilket ju ligger liksom i linje med förväntningarna eventuellt att det skulle bli en jämn match. Men en bit in i den andra halvleken, då står alltså, eller en bit in, men det står 15-25. Vilket ju är anmärkningsvärda siffror ändå. Så att de där 22 räddningarna, så var säkert 20 av dem i en period i början av andra halvlek.
Det kanske kändes som 22. Vi är ju en podd som ofta går på magen, va? Jag tycker inte det var ofint av oss att komma och korrigera med faktauppgifter. Ja. Kommentatorns magge sa 22.
Och egentligen så är det ju bara, det är ju bara kommentatorn mot statistikföraren. Det, nödvändigtvis behöver ju inte. Vi har ju gått, vi tror ju helt plötsligt på att han som för statistiken eller hon har rätt. Det kan ju vara kommentatorn som har rätt. Men oavsett vad så räckte det till seger för Önnered i alla fall.
Ja, det gjorde det. Mäktigt gjort av Önnered. Och du var inne på det, Charlie. Anledningen till att du inte kollade var för att du var på plats i Partille, där den andra och kanske ännu större skrällen inträffade då, där Skara åkte ner till Partille Arena och slog Sävehof med uddamålet. 23-24 skrev slutresultatet till där. Där kan ju du komma med lite mer ingående analys. Vad var det vi fick se egentligen?
Ja, men också bara, vad händer i galna Skara? Alltså? Va? Vilket gäng!
Alltså, de var ju sämre än Halby i början på säsongen. Och nu är de bättre än Sävehof. Det får man säga är en utveckling.
Ja, och jag som har för vana att lyfta på min egen hatt, och Charlie, du har ju en lite ödmjukare approachen, men jag kan ju då lyfta på din hatt, som i förra veckans avsnitt pratade om Moratido i Skara-kassen.
Ja, det...
Och du fick ju, det visade sig rätt då senare under, det var samma kväll då på måndagen som hon avgjorde, eller var en del i att avgöra den kvartsfinalserien först och främst.
Det är så väldigt, jag inser att det är så ofint av mig här nu att liksom rycka av det här plåstret på en gång. Men du vet ju att man inte lyfter på varandras hattar. Alltså, man lyfter ju alltid på sin egen hatt.
Du ska, men varför kan du, jag kan ju gå fram till dig och så lyfter jag på din hatt.
Fast det är ju inte så man gör. Du lyfter ju på din hatt för mig om jag har gjort något bra. Det, ja. Tack Josef, det var väldigt snällt av dig. Och jag var lite nöjd med den också faktiskt. Att man ändå så här sa att hon kan bli en joker här som faktiskt spelar en avgörande roll. Och så blev hon det. Och hon fortsatte liksom på det in i semifinalserien. För de monterar ju ner Hör på bortaplan. Och bara det är ju starkt liksom. Och där vet jag inte, får jag fråga han kommentatorn hur många räddningar det var. Men det var väl 16 och sånt där tror jag. Det är ju inte dåligt, inte, inga 22, men ganska bra ändå.
Nej, men det är 16 räddningar ja. I statistiken, ja. Det är ju minst 28. Ja,
precis, det är 28 kommentatorsräddningar. Nej, och sen så kom de till Partille då. Och men fan, jag måste säga att jag var imponerad. Alltså jag tycker ofta att man pratar om så här Magnus Friska erfarenhet och räva bakom öronen, men liksom så här, det, jag kan vara helt ärlig och säga att det är inte så jävla ofta jag kan peka på någon match där man ser
på rävarna.
Nej, men precis, alltså så här, det är ganska sällan jag ser uppenbart vad hur de har tänkt liksom, eller så här, ah, fan, vad...
Ja, och jag tycker, bara för att fylla i det, tycker jag också, nu hör man ju inte timeout-ljuden längre. Nej. Men på den tiden som man faktiskt gjorde det, när det var sändningar i Simor och sådär, då, det är ju ofta där man utifrån kan bedöma. Man är ju inte med på taktiksnacket innan, man är inte med i omklädningsrummet, men det är alltid, jag tycker det är så jävla intressant att lyssna på timeouten och vad tränarna säger. Mm. Och det var inte så
där som man baxnar, liksom, nej.
Ramla av soffan eller på så här. Utan det var liksom ja, spring hem.
Ja, men ofta så liksom väldigt enkla direktiv, och man tänker så här, ja, liksom, vad är det som gör att någon är en bra tränare och någon är en dålig tränare? Det är liksom jävligt svårt att se. Men här tyckte jag då faktiskt att det var, eller jag såg så här, fan, jag tycker att Skara agerade helt rätt mot Sävehof. Hur jag skulle liksom själv agera. Ja, men det var ett par gånger i början av matchen där jag tänkte precis tvärtom. När Laura Jensen får glida igenom mellan 1 och 2 på Sävehofs vänstersida anfallet. Och man tänker så här, men för helvete. Liksom, värdera lite här nu. Du har Laura Jensen, du vill inte ha igång henne. Packa in för fan. Och så får vi se om V6 liksom kan göra någonting. Ja, och så justerar de på plats. Och efter det så var det jävligt tajt dit. De insåg att ja, Nina Koppan kan skjuta, men det är ju liksom i stort sett hon som ska stå för skyttet i Sävehof. I övrigt så vill de ju liksom trycka och gnugga och sen få isär försvaret, glida igenom på genombrott, gärna hitta mittsex. Jag tyckte Skara var sjukt bra pålästa, alltså. De liksom stod upp mot första attackerna. Ett par gånger så är det ju, när man möter en spelare som Nina Koppan, så får man ju bara acceptera att ibland så kommer hon köra över dig med sin fysik och sitt upphopp och allt vad det är. Du får ta det. Men liksom, hon kommer inte orka driva det helt själv över 60 minuter. Och det var verkligen så här, det var någon gång när hon gjorde någon kulager, körde över någon spelare, bara vräkt in i krysset. Så tittade jag, Magnus Frisk, han bara så här, tumme upp till försvaret. Han bara, det är okej. Vi lever med det. Det är helt okej. De kan liksom inte, de kan inte vinna på det här sättet. Och gör de det, då är det bara att lyfta på en hatt åt något håll för det. Och ja, mycket riktigt. Till slut så blev det ju liksom så här, alltså hon tröttnade, skärpan försvann. Hon ville jävligt mycket, men tog över. Det var liksom så här, hamnade borta på vänstern ibland. För att hon ville ta så stort ansvar. Och så spelade de det jävligt coolt själva. Och vågade fortsätta trycka. För det var liksom, första halvlek var ju ett ställningskrig på det sättet att båda, det blir lätt att man liksom bara hyllar Skara för att de gjorde, ja, de vann mot Sävehof. Sävehof var ett mål sämre. Men det har ju också med kravbild att göra, och att man, och Sävehof alltid är den stora favoriten och hela det där. Men Sävehofs försvar var ju också riktigt jävla vasst, alltså. Det var ju inte så att Skara gjorde enkla mål i sitt uppställda anfallsspel. Men att de vågade trycka när de spelade bra bakåt, samarbetet med Moratido. Så att det imponerade.
Jo, men och det är ju så generellt med försvarsspel och taktiker. Och, alltså, det är ju pick your poison. Mm. Vad kan vi leva med och vad kan vi inte leva med? Jag minns, du berättade ju från din tid i GVD Minden, Charlie, där det var liksom, där tränaren i princip ville att det ska inte komma några skott från motståndarlaget. Ingenting är acceptabelt, och det är ju ohållbart. Utan man får ju acceptera då att, ja, men Nina Koppang, hoppar hon upp på 9 och skjuter hårt i krysset, då får hon göra det. Men om vi lyfter där i allt för hög utsträckning, då kanske vi öppnar upp för mittsex och de här mellan 1 och 2 på andra sidan och allt vad det nu är. Så att det, men det, också imponerande det du nämner i slutet, att för vad är kanske Sävehof starkast på? Jo, men det är ju den här kontringsdelen, och att liksom välja att springa med det kan ibland vara, ja, det kan ibland bita sig i röven att man ska tävla mot ett lag på samma, på, eller lika villkor blir det ju aldrig, så att säga. Mm. För att det kanske är det Sävehof är bäst på.
Det är ju som att välja ett dåligt gift då. Att välja att gå med, ja, det laget i dess superkraft, så att säga.
Precis. Men imponerande att få det i hand, liksom.
Ja, det tycker jag verkligen. Och liksom så här, nog stärkta av att de tog sig igenom just Hör, som är ett liknande lag på det sättet, som vill
och på bortaplan också.
Ja, men precis. Men så här, Hör som vill kötta i sitt försvar, målvaktsspel, och kontra som fan. Och det som Skara gick vidare på var precis det, att så fort de släppte in ett mål, eller för en del en erövra boll, så tryckte de som fan. Ofta genom liksom Aldis Hemmingsdottir som stor organisatör i det andra fastrycket. Och det var tydligt i många matcher att Hör inte riktigt var, Hör var inte beredda på att Skara skulle göra det med den kvaliteten. För det är en sån jävla balansgång där också. De ska vrida upp tempot på bekostnad av då passningskvalitet och så där, och hitta den tajmingen. Om man då lyckas gå vidare, som du säger, dels med bortaplans nackdel då, om det är motsatsen till hemmaplansfördel, då känner man då, vad fan, varför skulle vi inte kunna göra det mot Sävehof? Men när man då dessutom, ett sånt jävla viktigt skede i andra halvlek, för Sävehof får en mycket bättre start på den, går iväg, jag tror att det skiljer två mål i halvtid, Sävehof går iväg ganska tidigt, har fyra mål upp, jag tror inte Skara, jag vet inte om de har gjort mål ens i andra halvlek när det här är, får ett friläge dessutom Sävehof, och Moratido gör en, alltså en kanonräddning. Och där, då kände jag nu, som Thomas Ravelli säger i VM-krönika 94, att liksom, den räddningen där, hade det blivit fem målsledning för Sävehof, ja, då hade timeout-kortet kommit efter fem minuter i andra halvlek. Och så hade det varit, Sävehof hade känt, fan vad gött, nu har vi det här. Skara hade kanske börjat darra lite, vem vet vad som hade hänt. Men istället tar hon den, Skara liksom coolar ner sig lite, börjar successivt knapra in. Och ja, rätt som det så har hon kvitterat. Och då kommer liksom nästa skede i det. För det vet du ju också, Josef, när man har jagat någonting, så har man hela tiden ögat på, eller man har blicken fäst vid att komma i kapp. Så kommer du i kapp. Och då är det så jävla lätt att man bara, gött, nu har vi gjort det vi ska göra. Men komma över pucken liksom, att faktiskt gå förbi med ett mål, det skulle vara intressant om man liksom bemödde sig att göra någon statistik på det för sig själv. Så där, för att min Magge då säger att det är ganska ofta det räcker och komma upp till lika, men att det är ganska sällan man tar sig förbi.
Ja, jag är enig, och det ligger ju flera saker i det. Dels det här med att när man ligger under så har man ju ingenting att förlora, och då släpper man ju ofta på bara gasar och kör på, vilket ju ofta kan vara ett positivt en nyckel liksom. Men sen när man väl kommer i kapp då, alltså när det står lika och det är fyra minuter kvar, då är ju det mentala spelet ett helt annat än om du ligger under med tre. Mm. Plus att generellt också så böljer det ju handboll fram och tillbaka på det sättet. Ja. Alltså ett lag gör tre mål och det andra gör fyra, och sen i slut så har man vunnit med åtta. Mm. När man summerar alla de fem minuters perioderna liksom. Så att det brukar ju ofta vara också att, ja, men likt eller Kristianstad Önnered där i match fyra måste det bli, att liksom till slut när man är det så helt, och komma förbi den pucken är ju ofta, där brukar man ofta lämna över taktpinnen, för då har man gjort sina 3-0, yeah, så att säga. Yeah. Och då är det andra motståndarnas tur att göra sina 3-0 eller så, så att det,
precis, och det var det de lyckades undvika här då, Skara. Och jag tänkte att de inte skulle klara av det, för de hade såna fina möjligheter att så här göra det, och så klantar de det på antingen så tekniska fel eller slarviga avslut, och så tänker man, kan inte göra det mot Sävehof, för att då du, alltså, kan inte ge tillbaka initiativet. Men då var det ju återigen då Isabella Moratido som liksom osannolik när säsongen börjar faktiskt nu är slutspelets liksom bästa målvakt. Hon, ja, hon var helt vansinnigt bra. Jag tror det var 13 minuter, en 13 minuters period i andra halvlek när Sevov inte gör mål på hemmaplan. Så det
är nästan
under den perioden
då. Det är tungt,
ja, alltså. Under den perioden har ju hon minst 43 räddningar.
Ja, alltså hon landar ju på 15 i statistiken och det är ju, ja, och det är ju liksom upp mot 30 kommentatorsräddningar. Så att nej, visst, alltså så här, man ska inte dra för stora växlar. Det är en seger i bäst av fem, men det går, alltså,
men,
så här, det,
men hur stora växlar ska man dra då? Du sa ju det förra veckan, det är fan inte lätt att vara expert, men nu ställer, nej, jag den frågan till dig, så får du vara expert. Om styrkeförhållandena inför den här matchserien var i tydlig favör i nästan allas ögon, så har det väl, ja, inte svängt ännu, men pendeln är väl på väg att röra sig i alla fall mot mitten. Hur nära är den?
Ja, men om man sätter i någon sån här, fan vet jag, 60-40 då? Kanske jag skulle fortfarande säga för Sävehof, med tanke på historik och att de ändå har den truppen de har och alltid gå till final och så vidare. Men jag menar, nu är det ju, man kan ju säga att Skara har hemmaplansfördel nu. Mm. Och de är ju också, de är ju svårspelade i Skara. Men ja, det här var andra gången, tror jag, som Skara slår Sävehof på typ så här 20 matcher. Så det hör ju inte till vanligheterna. Sävehof brukar ju alltid vinna. Och fan, det har hänt för att de åker på en oväntad förlust och man tänker, oj, hur är det egentligen med Sävehof? Och så lyckas de lösa det. Men det, så här, det var ingenting, jag såg ingenting sådär att, ah, fan, här finns massa outnyttjad potential. Alltså de såg jävligt uppsäkrade ut, Sävehof. Så att det vill till att de hittar på något nytt. De behöver komma med något motmedel liksom. Eller så här att Muratido då, ja, hon har en jättedålig dag, tar inte ens det hon ska. För visst, man kan inte begära att hon ska ta alla de friläggsräddningar hon gör. Men det kan man inte göra med Johanna Bunsen heller, som landar på 35%. Men jag menar, om Muratido har en pissdag, ja, då kan ju Sävehof vinna på grund av det. Men spelmässigt behöver de fan höja sig, alltså.
Ja, man ska nästan ta i beaktande också den där lika oväntade Hallby-förlusten. Att det är liksom Sävehof, som ju alltid är så enorma favoriter, ändå liksom darrar med, i normala fall, ojämna mellanrum. Det såg vi under serien också, att de helt plötsligt torskar någon match här. Men nu
mot just Skara, nästan bli med, för det var ju den, ja, gången de torskade mot Skara innan dess. Det var ju liksom i Partille, ja, i serien.
Men nu börjar det nästan bli att de gör det med jämna mellanrum. Ja. Och det är ju extremt ovanligt.
Det är det. För att vara samma. Och å andra sidan då så kom de till, studsade de tillbaka och så slog de Hallby med 10 mål i 2 raka. Så att det så här, det är som sagt jävligt svårt, men jag känner inte så här att jag...
Vi noterar det.
Ja, vi noterar det. Det är bra.
Man är inte avis på den som ska sätta oddset på nästa match, så att säga. Om vi rullar vidare, så vi stannar kvar i Partille och vi går mot matchen som spelades efter den som vi precis pratade om. Och där i införsnacket, alltså förra veckans podd, så pratade vi om att IFK Kristianstad skulle behöva skicka upp en Hail Mary, göra någonting för att ro på Sävehof. Vi pratade om att det kanske skulle kunna vara så klyschigt då som att en målvakt behövde stänga igen. Men vi var också inne på att de kanske måste slänga ut någon joker, spela något de inte har gjort innan och sådär. Och här gjorde de väl det. De spelade ett väldigt disciplinerat, om man vill vara snäll, långsamt om man vill vara taskig, men 7-6 där tempot drogs ner matchen igenom. Kom väl i ärlighetens namn närmre än de har gjort tidigare, men räckte inte hela vägen, typ. Eller vad säger du, Charlie?
Nej, men det är en bra sammanfattning. Ja, det är ett av de bästa 7-6-spelen som jag har sett i handbollsligan. Alltså över tid så. För hela första halvlek så låg de och gnuggade det. Och Sävehof fick i princip aldrig riktigt så då ordning på det. Så att det var... Ja, det imponerade att de lyckades hålla den skärpan i det. Helt Jepsen fick ju liksom ha ett finger med i det mesta, precis som när Kristianstad får välja, så har han ju det. Och Viktor Klöve, som vi har sagt, liksom, han måste ju, han ska ju försöka bli Marcus Olsson då, för att det ska gå hela vägen. Och helvete vad han fick slita i första halvlek. Det som då känns lite, och det, fan, jag, det kändes hela vägen upp till där vi stod på kommentatorsplats, jag tror jag sa det i halvtid med, att fan, de spelar så bra disciplinerat anfallsspel, Sevå får inte alls till sitt försvar och kan därför inte kontra, mycket borde vara vunnet, och så är det 16 lika i paus. Det är segt liksom, när Viktor Klöver har varit i stort sett felfri, anfallsspelet har varit snudd på felfritt. Och så vidare och så vidare. Så, och,
inga räddningar på Möller.
Nej, precis.
Byte i Savovkassen.
Exakt, man hade två räddningar i första halvlek. Alltså, så allting gick ju egentligen Kristianstads väg. Ändå så ledde de inte. Det är ju, fan, det är ju varningsklockor liksom.
Ja, det kan knäcka de bästa. Och i det här fallet gjorde det ju det då. För att IFK och Kristianstad gick ju in i den här serien som både regerande guldmedaljörer och cupmästare, men Sävehof städade av dem då med 3-0 i matcher, trots att det var mitt i det här Flensburg-mötet. Jag vet inte, om vi ska göra en värdering, ska vi lägga mest cred på Sävehof för en väl genomförd matchserie, eller ska vi lägga en litet frågetecken kring IFK Kristianstads insats?
Nej, jag tycker att och det här är väl också taskigt då, antar jag, men att Sävehof har bra koll på Kristianstad. Alltså årets upplaga av Kristianstad har ju inte varit så mycket bättre. Alltså de är ju, spelar ju som Kristianstad spelar, så att säga. Väldigt rakt och utan krusiduller. Och just det är ju Sävehof väldigt, väldigt bra på att bemöta. Samtidigt som då Kristianstad inte gör det lika bra och spetsigt som de gjorde det exempelvis förra året. Och jag tycker att Sävehof, efter att vi ändå, jag vet inte om vi tvekade på Sävehof, men efter att de lyckades med den här seriesegern, så blev det ändå ganska många matcher på rad med förlust. Och att vi resonerade kring de här Flensburg-matcherna, hur det skulle påverka, och otroligt mycket matcher under våren generellt, så får man ändå imponeras över Sävehofs sätt att när det väl gäller som mest så är de bäst. Eller ja, som mest är det ju inte än så länge, med att det bara var semifinal. Vi får väl se i finalerna. Men att, jag tycker att det är otroligt imponerande att göra så som Sävehof gör. Och omvänt, som Charlie är inne på, att man tycker att man möter ett lag som spelar disciplinerat, bra, skjuter ut målvakten i halvlek och ändå är de med liksom. Mm. Alltså även på en dålig dag, så att säga, så står det lika i paus för Sävehof. Och det är jäkligt starkt och jobbigt att möta.
Ja, och jag tycker den stora skillnaden från den här semifinalserien mot finalserien då, som var för ett år sedan. Då tyckte jag att Kristianstad, dels hade de Marcus Olsson som spelar som typ ingen har gjort en fem matcher lång serie. Jag kan liksom inte erinra mig någon som har hållit den nivån över fem matcher som han gjorde. Men också att Kristianstad till slut fick lite koll på Sävehofs anfallsspel. Till och med Elias Archipagötu gick lite tomt. Det blev lite för mycket som kretsar kring honom. Det blev lite krampaktigt. De kom inte igenom. Det är där jag tycker Sävehof vinner i år. Att trots att IFK Kristianstad, du var inne på att de inte varit lika spetsiga och deras anfallsspel är lite mer lättläst och så. Men även när det inte är det, så är det så här. Det är lite skitsamma, för Sävehofs metodik är att de känner sig så jävla trygga med att de kommer göra fler mål. De nöter ner Kristianstadförsvaret, det är så jäkla tydligt. Liksom när Olle Mittun är inne, han går på Hampus Henningsson hela tiden. Alltså han behöver syrgas efter 8 minuter, för det är attack efter attack efter attack. Och ibland känner man nästan att de bryr sig inte om de ens kommer igenom eller gör mål här. Det är så här, målet med det anfallet är att det ska vara i 50 sekunder och att Hampus Henningsson ska ha haft 6 attacker på sig. Alltså, liksom,
det här gynnar oss kanske mest i matchminut 52. Men det är då handbollsmatcher avgörs. Så,
ja, och liksom, så tror jag inte att det är tänkt. Men det är nästan så att jag får de tankarna när jag står och ser det. Att ja, det är typ skitsamma. För de bara ligger fram och tillbaka och nöter. Så här, Viktor Klöve, helvete vilken halvlek han gör. Men det kostar så mycket. För han står på vänster tvåan. Och Emil Berlin kommer... och kommer, och kommer, och kommer, och kommer. Och sen så byter de ut Olle Mitten och in med Andersson Moberg. Och så bara mata.
Det fanns ju ett vidrigt uttryck som florerade väldigt ofta på fotbollssändningar för sådär 5-10 år sedan. Där man pratade om att man som
anfallande
lag ska ställa frågor till försvaret och så. Det fanns ingen värre klyscha än den, tycker jag. Men i det här fallet tycker jag att det Sävehof gör är ju att de ställer en massa frågor till Stian Tönnesen då på bänken. För vad ska han göra? Ska han fortsätta då nöta på sina försvarsspelare när han ser deras sån energimätare bara ticka ner och vet att det kommer inte hålla hela matchen. Men jag kan inte heller byta in någon som är sämre med gott samvete när det står och väger, för att det är inte heller en optimal lösning. Så där tycker jag att Sävehofs spel ställer frågor till motståndarcoachen.
Jo, men det är ju intressant att ni nämner det, för ni pratade ju lite förra veckan om Flensburgs tränare Nikolaj Krikau, som är, och han, det var ju en taktik han hade ibland, att den här exempelvis då, om man visste att ett lag har bara en höger nia som spelar framåt bakåt 60 minuter, då ska man attackera honom extra mycket, för det gör honom mycket sämre, förstör deras anfallsspel och deras försvarsspel, och han kommer vara dålig och det kommer fucka jävligt mycket för dem liksom. Så att det skulle inte förvåna mig det minsta om det är såklart en del i det. Sen tror jag också att har du Olli Mitten i laget så ska han attackera extremt mycket oavsett vem som är där, och jag är helt enig i det du, Charlie, säger, att skillnaden mot Sävehof förra året, även om man tänker att så här, okay, Elias eller sån här Chippagötu, en av de kanske bästa spelarna som den här ligan har sett liksom, i alla fall individuellt i det han kunde göra, så var det ju, det var ju ett enormt vapen för Sävehof, men det var också liksom i slutändan var det nästan det enda vapnet, så att säga, och inte för att de andra var dåliga, utan för det var det enda de fick plats med i arsenalen. Han tog så pass stor plats. I år har de ju vässat, har de ju fler spelare som är mycket mer delaktiga liksom. Och tycker det var så talande också, för det gäller ju såklart anfallsspelet men också försvarsspelet, alltså i deras det här, apropå att nöta ner sina försvarsspelare, så vår spelar ju ett väldigt krävande 5-1 försvar också, och då i rollen som center i andra halvlek, då är Berlin uppe. William Andersson Moberg är uppe och flänger och springer. Olle Mitten är uppe och flänger. Och sen går Alexander Westby upp och ställer sig på centern. Och det går liksom inte ner i kvalitet, men de kan rotera i sitt försvarsspel. Ja, William Andersson Moberg får några på ettan, så han kan få upp sin den här energinivå liksom. Och det ge otroligt mycket över 60 minuter att kunna hitta de här andningshålen för de här spelarna. Liksom. Mm.
Och sen kan man ju bara konstatera att Kristianstad hade alla möjligheter att trots allt det vi har sagt, så hade de alla möjligheter att vinna den här matchen, men då hade Simon Möller 9 räddningar i andra halvlek, han hade en i första. Så då blev han återigen det här spöket, för det var alltså som han kom igång i den matchen, eller i andra halvlek, så alltså det var ju straffar, kantlägen långt in till tvåan, genombrott, linjelägen gång efter gång efter gång. Då såg man också så här, man ser liksom ett kroppsspråk bakifrån på Stian Tönnesen som säger, vad fan, jag har testat allt nu och jag liksom, vad ska jag göra när de inte sätter de här lägena, det finns ingenting mer jag kan göra. Och det, så är det ju faktiskt.
Ja, och nu vågar jag inte lyfta på...
Du får lyfta vilken, några du får lyfta vilken hatt du vill. Alltså.
Men det, jag tycker att det, Emil Bergens definition av honom i förra veckans podd visade ju sig väldigt sann då, i alla fall i den här matchen, just den här ja, men vinnaregenskapen, att det spelar ingen roll hur dålig han är första halvlek, när det ska avgöras i den andra så är han ändå helt med liksom. Mm. Och är en avgörande stor bidragande faktor.
Om vi alla skulle ta av oss våra respektive hattar då, du kan ha på din Josef för du var inte med, men jag tänkte, du och jag och den andra Emil förra veckan, vi gick ju lite grann igång i en ny hyllningskör till Önnereds HK om hur jävla vilket jävla roll de är på och liksom allt sånt där, och då, visst, du var ju liksom klok nog att brasklappa ändå att de fick ju faktiskt stryk senast. Ja, men det är skitsamma, men nu fick de stryk igen och det var med jävlar i med eftertryck alltså.
Ja, de låg ju under redan med 11 mål nere i Ystad i halvtid. Och då förstår man ju hur den matchbilden såg ut. Det var med eftertryck som Ystad-pågarna satte ner foten där. Önnered, jag vet inte.
Det är bara fram med sågen igen. Det är bara fram med sågen.
Ja. Fan, de är ju usla. Nej, men man får ju nästan lite ångest över att man hypade dem och så var det inte så mycket där. Jag ska bara passa på att lyfta att Önnered hade ju minst två. Det kanske var fler, men Adrian Kjellhage vet jag. Och Arvid Skog vet jag också, som var med och vann junior SM-guld bara helgen innan. Det är fan rätt coolt. På en, ja men, en högerkant, det är väl en sak. Kjellhage är ju kanonbra. Men målvakt Arvid Skog, att vara så pass bra som han är i den här serien och fortfarande vara junis, det är fan imponerande.
Ja, och då var ju även Elias Lund
stad.
Fan vad nära
och,
var där.
Ja, och Måns Fredriksson kan han heta också, var den andra vänsterhänta.
Ja, stämmer bra.
Var också delaktiga i det SM-guldet.
Verkligen. Men, och Arvid Skog, det hjälpte föga. Direktrapporter till mig ifrån spelare som mötte honom sa att han i det här SM-slutspelet var något av det jävligaste världen någonsin har sett.
Oj då.
Ja, han blev MVP också. Hoppla. Så att det säger väl något, men det hjälpte föga i just arena i alla fall.
Nej, de har ju annat att komma med. Kan bara notera en lite oväntad sjumålsskytt där, Jonathan Wildthorn. Ett par år äldre än
den. Ja, men han smällde till ibland. Hade inte han någon sån här... var det typ första matchen när Helsingborg var uppe senast? Innan de
åkte ut. Typ
12 i Alingsås, 12-12 tror jag i första matchen. Och tänkte man, herregud, ska de hänga kvar nu Helsingborg? Nej, det är klart de inte ska. Så att ibland, vet du.
Wildthorn är ju också en härseende favorit, va? Jag har ett nytt gäng.
Mm. Fan, det kanske går en Patreon-kategori i sig. En härseende favorit.
Ja,
faktiskt.
Ja. Alltså det glädjer en annan... vi är en liten men tight klubb.
Hur yttrar sig det? Liksom, hör ni av er till varandra? Så här, har ni hälsenans dag? Eller?
Ja, nej, men jag och Wildthorn pratade faktiskt en del i... vad blir det? Ja, i våras. Faktiskt, han drog ju sin hälsena lite efter mig. Och det blir alltid så när man får en allvarlig skada som man inte har så bra koll på. Då vill man ju gärna liksom bolla det med någon. Mm. Så då fick man liksom vara lite... plank där till hur jävla jobbigt
det är,
tufft livet kommer vara.
Som sådana krigsveteraner från Vietnam, en sån amerikansk film liksom.
Men vad snabbt han repade sig efter sin skada, Josef.
Ja, det får man verkligen säga. Det är inga 7 mål för den här hälsena.
Förlåt mig, men vi kan bara också säga då att ikväll 19.00 så spelas ju nästa match i den här matchserien och då ska vi till Önnered. Så innan vi plockar fram sågen så kan vi väl slänga in en sån brasklapp också att bara några timmar efter det här avsnittet har släppts, kanske Önnered är på tillbaka i gammalt gott slag, höll jag på att säga. Det är ju nytt gott slag i deras värld, men ändå, så att det
Vi hoppas ju det, ja. Så att det blir en femte avgörande. Det hade ju varit jävligt kul.
Ja, och då kan vi väl bara passa på att varna. För det här händer ju varje år. Men mellan då en eventuell match, eller ja, mellan match 4 och en eventuell match 5, då kommer det vara 9 dagar. Det kommer ett litet uppehåll här. Så den drar igång först 15 maj då, femte matchen där. Så att om det nu blir en femte match, håll koll på kalendern så att ni inte sitter och grillar eller fiskar eller vad ni nu gör. Håll koll på hallarna.
Precis, vi kommer hinna snacka upp den. Ja, det kommer i och för sig bara bli ett poddavsnitt. Jag tänkte annars att det hade varit så gött om vi liksom så här...
Två avsnitt.
Och som vi sa förra veckan så är det snart dags för match 5.
Ja, så är det. Det ska bli spännande att se vilka Sävehof får ställas mot i final där. Josef, då får du ta den svåra expertrollen där nu och säga om du tror att det blir Önnered eller Ystad.
Ja, men allting talar väl för Ystad, så att då tar jag the easy way out då och säger Ystad.
Det är också konsekvent, för det var det vi trodde från början hela tiden. Så det är ju dumt.
Finns det hattar att lyfta?
Ja, det är så att precis, det finns inga hattar. Du bränner ju hatten här nu om du byter. Ja. Det är jävligt risky. Så tycker jag du är
rätt. Det var det om svenska ligorna. Nu ska vi blicka ut mot Europa. Vi brukar ju vänta ganska länge med att prata Champions League, va? Men nu är det ju nu får ju även vi kliva in i Champions League racet, för nu är det ju klart vilka som ska spela Final Four både på herr- och damsidan. Josef, du ser jättetaggad ut. Vill du dra igång med ta den här bollen och spring?
Ja, men för att jag tycker att det är lite talande också, att för vi väljer ju själva så att säga vad vi vill prata om, och Champions League är ju inte intressant i gruppspelet på grund av det upplägget som finns, utan men det som jag tycker är roligast, det är ju kvartsfinalerna, för att där finns det ju fortfarande utrymme för lite skrällar, mindre klubbar, och så älskar man ju ett gott dubbelmöte. Final Four känns så jävla mycket, det känns mer slump liksom. Men kvartsfinaler, oj, de är så goa alltså. Och man blev ju inte besviken i år heller. Utan vi kan väl redogöra då att klara för Final Four på här sidan är ju då Barcelona, Magdeburg, Kiel och
Aalborg.
Aalborg, just det. Tack så mycket. Och det dels där med kvartsfinal, att det alltid är några liksom stora giganter som räknar med att vara i Final Four varje år. Tänker vi kanske framförallt på Veszprém, men även till viss del PSG. Som ju, även om det var en väldigt tuff lottning för PSG att möta Barcelona. Men det som var mest intressant den här helgen, eller i den här omgången, var ju dels i mötet mellan Magdeburg och Kielce, där som fick avgöras på straffkast efter dubbel... Var det lika bägge matcherna? Nej.
Nej, de vann sina respektive hemmamatcher med ett mål.
Ja, just det. Och det har de ju också ändrat för några år sedan, det här med att de... liksom, blir det lika totalt sett? För förr så räknade de ju
bortamål, ja.
Det var ju antal gjorda mål och sådär. Alltså att en 32-31 seger var värd mer än en 22-21. Vilket ju är
idiotiskt. Det är bra att de har ändrat. Såklart.
Ja, verkligen. Men det som också var intressant ur ett svenskt perspektiv, utöver att då massa svenskar i Magdeburg gick vidare, var ju att det blev lite av en domarskandal, i alla fall ur polska ögon sett. Mm. Och vår korre på plats, Christian Arvidsson, behagade ju inte dyka upp idag och redogöra för exakt vad det var som, hur stämningen var i hallen och sådär. Men domarna i matchen var ju våra svenska representanter Mirza Kuttagic och Mattias Wettervik, som då i slutet av matchen blåste av ett frikast lite för tidigt. Tyckte i alla fall polackerna och även då till viss del Mirza Krutagic själv då, som ju bad om ursäkt då liksom direkt till den polska bänken.
Ska jag ta situationen lite snabbt? Danny Dushibayev går på vänster nio, kliver mot, tror jag, Oskar Bergendahl faktiskt, som är uppe och naggar honom lite i hälarna. Kommer loss lite grann, slänger in den lite på chans mot linjen. Kielce kör vid det här tillfället 7-6 och då kommer första linjen torna mot bollen. Den går förbi honom. Den missar honom. Och Mirza då, precis som 99% av alla andra människor, tänker ju att okej, inspelet är missat. Jag får blåsa av för Danny Dushibayev var upphakad när han passade in. Här blir det frikast. Problemet är ju att det är typ 3 sekunder kvar på matchen. Kielce kanske inte kan göra så mycket av det här frikastet. Och det mest prekära av allt är att bakom Torna, då står nästa linje, Karalek, och får bollen rätt i nävarna. Och hade ju ett friläge då. Och det hade han ju kunnat göra mål på hur lätt som helst på 3 sekunder. Men frikastet sänker ju då Kielce, för de hinner inte göra något på de 3 sekunderna.
Nej, precis. Och det ska sägas vara att liksom, så här spelförståelsemässigt, så ser ju alla att bollen är på väg till...
Ja. Det här är inte meningen att den... Det är ingen fint. Nej. Här. För det är inte Mirzas bristande spelförståelse, som du säger, som ligger bakom.
Nej,
det här.
Nej, utan det är så märkligt att det dyker bara upp i Karaleks hand på något i alla vänster. Liksom. Och det är väl såklart rätt att blåsa frikast, och man, det går också så här att diskutera steg eventuellt på Danny Dushibayev, och då ska det ju också vara frikast liksom för att sådär. Så och det är så jävla knepig situation, samtidigt som jag har såklart full förståelse för de polska spelarna och den reaktionen liksom, för att de blir de tycker att det är fel beslut, vilket jag kan köpa, och framförallt då också med tanke på Mirzas reaktion att liksom direkt be om ursäkt, vilket i grunden ju också är så jävla sympatiskt. Ja. För att man hatar ju de här domarna som liksom hittar på någonting, att nej, men det var situation där bakom, utan det är bara det att den ursäkten kan man inte göra så mycket med, så att säga. Ja. Och det blev ju en del, ja, jag hänger inte så mycket på polska Twitter eller så, men jag fick upp en del liksom i ens flöde som var kanske...
Finns en del på Google Translate, en del man fattar innebörden.
Precis, exakt.
De älskar inte domarna.
Nej, de älskar inte domarna. Och som sagt, jag har väl egentligen full förståelse för reaktionen från spelare och supportrar. Även om jag inte för den sakens skull tycker att det är felaktigt dömt. Eller det dåligt dömt. Även precis. Om det blir fel.
Liksom. Ja, alltså, ett olyckligt misstag. Eller knappt ens ett misstag. Alltså, nej, en olycklig situation.
För det är verkligen så att som du säger, med facit på hand och det som faktiskt händer, att bollen letar fram till Karalek, så klart att om jag är Karalek eller någon i Kielce, så tänker jag så här: vad fan, hade du bara kunnat avvakta en sekund till så hade jag haft ett friläge. Men om man ska vara helt objektiv, så finns det liksom det måste finnas en rimlighetsbedömning i det här. Om det är en situation där jag går på en kulagerfint mot en försvarare, han håller i mig liksom för hårt, men jag har inte slut på steg. Liksom, han drar mig i tröjan, men jag har ett steg kvar och jag tar det steget och är förbi och skapar in i mål, och domaren blåser frikast. Ja, då kan jag säga, fan, det liksom, avvakta. Då är det objektivt så här, fan, du skulle avvaktat, för att jag ska inte bli missgynnad av att han drar mig i tröjan här, när jag liksom så här, jag är inte på mitt femte steg. Jag kan av egen kraft skapa mig det här friläget. Ja, då har domaren blåst för tidigt i min bok. Här är det ju liksom, han ser att det är en oschysthet på Torna. Han vill ge Kielce så alltså det kan ju vara att, ah, men fan, jag vill ge dem så lång tid som möjligt på sig.
Yeah.
Det är faktiskt trevligt. Alltså, varför ska jag vänta och se vad som händer med den här bollen? För om den hade studsat iväg ett par steg in i målgården så hade det också kunnat vara, hallå, varför blåser du inte? Nu är ju tiden slut. Liksom, yeah. så här menar jag att bara att det är så, om du inte har gulblåa kelseögon på dig så kan du liksom inte tycka att det är ett klantigt beslut av domaren. Jag köper inte det.
Ja, precis. Men det blir ändå fel.
Det blir ändå, ja, precis, det blir ändå fel.
Ja. 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 Nej, men jag håller med.
Det var fel på situationen. Ja, men det,
Talant höll inte med.
Nej,
det var han la sig och grät typ.
Ja, nej, men det, så är det väl. Men den andra grejen som du hade uppe där, Josef. Montpellier vann ju sin första match med 9 mål. Och där skrev vi väl nästan in Montpellier i Final Fouret. Men Kiel ville annorlunda.
Men ska vi bara säga att det slutade först med att Magdeburg då vann på straffar. Men det kanske du sa. Att det gick...
Ja. Mm.
Jag tror vi nämnde det. Men,
fan vad jag fuckade upp, din påa här nu.
Ja, skit.
Nej, men precis. Och alltså, jag såg delar av match 1 där Montpellier då, ja, men, som i trans och var ju, när franska lag är bra förutom PSG, då är det för att de är väldigt franska, så att säga. Alltså då spelar de extremt fysiskt försvarsspel, och längst bak hade de en Rémy Debonnet som räddade allt som gick förbi liksom. Och så ser man den första matchen och så Kiel, det är ju liksom stora mäktiga Kiel. Vad är det som har hänt? Hur har de kommit till den här platsen att de förlorar med 9 bollar borta mot Montpellier? Och man liksom tycker att de har slarvat i sin generationsväxling. Dovniak är där och är gammal och trött. De lyckades inte hitta någon efterträdare till Landin som jag har räddat dem, så liksom gjort, kanske varit en del i att den här generationsväxlingen har, eller han har liksom sminkat grisen lite, tycker jag. Och Vincek och Pekel är i mitten, är också liksom lite gamla och trötta och sådär. Men sen då i Wunderino Arena heter den väl nu för tiden, gamla Ostseehallen.
Vad sa du att den hette?
Wunderino Arena.
Är det
Arena,
sant? Den heter inte ens Sparkasse längre?
Ja, den har hetat. Nej.
Åh, herregud. Wunderino Arena.
Wunderino, dubbel. Ja, det är...
Oh my god.
Styggelse. Och då, där får man ju verkligen se det här liksom magiska med Champions League-dubbelmöten.
Mm.
För att från liksom minut 1 så är det bara en... Ja, nu är de väl visserligen zebror, men det var väl ett lejon på jakt efter sitt byte och bara tugga på. Och hela Wunderino Arena med sina 10 000 galna tyskar skapar den där... Ja, så mycket klapper och så mycket bjällror och ljud som de bara kan skapa där nere i Kiel. Och när då Erik Johansson smällde in den här målet som skapade 10-målsdifferensen.
Ja, det var helt sinnes.
Så bara lyfte ju hallen alltså. Och,
där har vi ju det. Alltså, vi var inne på tidigare där att liksom jaga efter ett byte, jaga efter ett mål. Vi har 9 mål att ta igen och sen komma över den här pucken.
Ja. Jag måste lägga upp det klippet på när Filip Gischa inte vågar titta när Erik Johansson tar det avslut.
Ja, det är rysningar.
Och tårar alltså, i ögonen och så. Ja. Det är starka rysningar.
Men här kändes det ju hela tiden, för jag såg ju också detta. Och jag såg slutet på första halvlek som jag också kände så här, fan vad viktigt att de avslutade så bra i första. För de gick in i paus med känslan av att fan gubbar, vi är halvvägs där nu. Alltså det här kan gå. Men just som du säger att de, okej, nu är det bara 8 mål. Nu är det, fan nu är det liksom, men nu är 9 mål, nu är det kvitterat. Där var ju känslan hela tiden att de kommer i kapp, de kommer förbi. Det var inte alls den här att undra om de har bränt allt krut nu, utan Montpellier såg ju helt handlingsförlamad ut. Alltså, Kiel var ju larger than life. De kommer inte kunna spela så bra i Final Four. De kommer aldrig kunna spela så bra någonsin igen.
nej, verkligen. För att där, i slutet så står de ju där liksom, gamla, trötta Pekeler och Vincheck som liksom djur i mittförsvaret. Och Dovnjak på sin tvåa, tröttare än någonsin.
Simone, och för en... Simone gråter och får ont i ljumsken. Och det, alltså, det är vad man hittar på Montpellier. Och liksom...
Ja, och världens liksom, sämsta målvakt som har spelat till Kiel, Thomas Merkva, räddar allt som går igenom. Och det är verkligen så här... Den, jag är helt enig med dig, Charlie, för att det var verkligen så här, one night wonder lite, eller så här, det här kan Kiel skapa i Wunderino Arena. Jag kan inte.
Fan, jag älskar att vi har sagt det.
Aldrig höra dig säga något annat än Ostseehalle från och med nu.
De har fått massa gratis, de har fått massa jävla gratis reklam av oss här.
Vad är Wunderino? Asking any questions.
Vi, ja, vi ringer bara Wunderino. Vad är Wunderino?
Mäktigt som fan av Kiel. Jag vill bara också slå fast att,
har vi en rabattkod från Wunderino?
Ja, det har du. På ett, fram till 1 maj gäller den.
Snart har vi det. Ja, precis. Jag vill bara slå fast att
Ål... Det är ju casino för fan.
Är det sant?
Ja, jag tror det.
Oh, fan vad...
Best online casino, Wunderino.
Oh my god.
Online casino slår. Ja, men då är det 100 free spins med avkast 20. Eller avkast 100 då.
Ja, härligt. Nu ska jag
Vad vill du slå fast, Janine?
Jag vill slå fast att Ålborg sannoliken inte är något korpgäng.
Jo.
Men nej, jämfört med Väsbren, då är nästan alla andra lag i världshandbollen korpgäng. För de har världsspelare på precis varenda position. Inte bara en, utan två och i vissa fall till och med tre världsklassspelare på varje position. Jämfört med det, då är Ålborg ett korpgäng. Men ändå lyckas de slå ut Väsbren. Det är jävligt imponerande, är det första jag vill säga. Och det andra jag vill säga är att jag är så himla glad i själen för att få se Mikael Hansen en sista Final Four-dans.
Ja,
ja, det är just fint. Det.
Han, Karabatic kommer inte dit, tyvärr.
Det gör men, inte lika mycket, måste jag säga. Men det...
Nej. Nej, det kan jag tänka mig, det du där med ditt långa hår. men verkligen. Och jag menar, det finns ju ingen klubb i världen med lika stor budget som Väsbren. Alltså att inte det de jagar år in och år ut, det är Champions League-guld. Det är det de tävlar om i princip. Sen har de en final som de ska vinna i ungerska ligan och ungerska kuppen. För dit kommer de. Men annars så är det Champions League som de tävlar om. Så det här är ju ett fiasko, får man säga. Och de har ju, ja, det skulle inte få någon om de har dubbelt så stor budget som Ålborg. Vilket ju, och då har Ålborg väldigt stor budget, ska sägas. Men att det är gigant ekonomiskt i de här sammanhangen.
Apropå dansa färdigt, så kan vi väl bara lyfta på våran hatt till en som har deklarerat att han har dansat färdigt i handbollsskor nu. Och det är en spelare som har spelat i tre av de fyra Final Four-klubbarna.
Mm, jag vet.
Det är min namne, Johan Charlie Sjöstrand.
Just det, som Stöpens stolthet som vi kallar honom. Mm.
Precis, som alltså har vunnit titlar med Ålborg, med Kiel och Barcelona. Och nu är han, ja men det är en eller två matcher kvar att lira. Och sen så är det färdigfikat och så är det trav på heltid, gissar jag. För Hubbe.
Ja, färdigfikat idag. De åkte ut idag, Bjerringbro och Silkeborg i den danska. De har ju gruppspel fortfarande i slutspelet där. De har ju inte kvartsfinaler i de retardsen. Mm.
Så att de gick inte vidare. Det är fan inte många som har stått i de klubbarna.
Nej, Flensburg, Barcelona, Ålborg, Kiel, Bjerringbro, Silkeborg.
Mm. Melsungen också.
Och
Melsungen.
Och IFK Skövde. Det har vi hela meritlistan.
Fick vi hela listan nämnd där i princip. Vi kan väl också bara susa över damernas Champions League och notera att Per Johanssons numera gör liksom motsvarigheten till Väsbren på damernas sida. slog ut Jamina Roberts Wipers, va? Så att än så länge enligt plan för Per Johansson. För det är ju samma där. De fightas ju om ett Champions League-guld. Det är ju den grejen som de är ute efter.
Precis, och det har ju varit Viper som har snott åt sig det där Champions League-guldet de senaste två åren. Så det var ju liksom tuffast möjliga lottning för...
för båda.
Varken Gör eller Vipers var ju nöjda med den lottningen, precis. Men det är klart att Per Johansson fick ju ta över ett Gör för någon månad sedan ungefär med det här syftet att ta sig till Final Four, vinna Champions League. Det är klart, de har ju... ska jag säga, Veszprém har ju Pixeger som de kämpar mot i Ungern, medan Gör har ju sin motsvarighet i Ferencváros som ju inte klarade av att komma ansluta till Final Four i Champions League, utan åkte ut mot Thomas Axnérs kommande arbetsgivare Esbjerg, om jag inte... Jo, jag är rätt på det. Och förutom dem kan man redogöra för Metz och
Bietigheim.
Just det.
Tyska Bietigheim med lite svenskor i också.
Precis. Så att, och det brukar ju också ska sägas att Final Four i som ju är i Budapest varje år och är en jävla fet fest det också. Alltså jag är imponerad över vad de har lyckats, men jag tror också att det krävs, alltså de bästa supporterna i världen på damsidan är ju Ungern och Rumänien till viss del. Så kul också med en tysk som säkerligen kan bidra, men det är ju, krävs nästan att ett ungerskt deltagande för att det ska bli riktigt fett. Så att det är ju superkul att vi ändå får den festen som det förtjänar med Görs intåg, och att det går bra för Per Johansson är också kul.
Vet ni vad som mer är kul?
Jag vet.
Vinna få tre raka apelsiner i Wonder Reno Casino.
Ja, det är också kul.
Det är lycka.
Det är väl det roligaste jag kan tänka mig då. Det näst roligaste jag kan tänka mig, det är att lyssna på Genesarets sjö. Så det ska vi göra nu. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.